Kapitel 4. Bortom eken. Perrin förlorade uppfattningen om hur länge han satt och grät med huvudet tryckt mot Fail. Bilder av hans familj blixtrade fram i hans tankar. Hans fars leende när han visade Perrin hur man höll i en båge. Hans mor som sjöng medan hon spann ull. Adora och Deschelle som retades med honom när han skulle raka sig första gången. Pert som storögd tittade på en lekare en soldag för länge sedan. Bilder av gravar som stod i en rad, kalla och ödsliga. Han grät tills det inte fanns några tårar kvar i honom. När han slutligen drog sig undan var de båda ensamma i rummet, bortsett från Krafsan som låg på sin öltunna och tvättade sig. Han var glad att de andra inte hade stannat kvar och tittat på honom. Det var illa nog med Fail. På sätt och vis var han glad att hon hade stannat. Han önskade bara att hon inte hade sett och hört. Fail tog hans händer i sina och satte sig på stolen intill. Hon var så vacker, med sina svagt sneda ögon, stora och svarta och de höga kindbenen. Han visste inte hur han skulle kunna gottgöra att han behandlat henne så som han gjort under de gångna dagarna. Utan tvekan skulle hon komma på något sätt för honom att betala. Har du gett upp idén med att ge dig till vitrockarna, frågade hon. Hennes röst röjde inte minsta antydan om att hon just hade sett honom gråta som ett barn. Det verkar ju inte som om det skulle känna någonting till. Vad jag än gör kommer de ändå att vara ute efter Rands far och Mats. Min familj. Han lättade snabbt på sitt hårda grepp om hennes händer, men hon log istället för att dra dem till sig. Jag måste befria Mäster Luhan och hans hustru om det går, och Märts mor och systrar. Jag lovade honom att jag skulle ta hand om dem. Och jag måste göra vad jag kan åt trollockerna. Denne först Luck hade kanske några förslag. Nu var åtminstone porten reglad. Det skulle inte komma några fler genom vägarna. Trollockerna ville han särskilt gärna göra någonting åt. Jag kommer inte att kunna göra något era om jag låter dem hänga mig. Det gläder mig verkligen att du begriper det, sa hon torrt. Hur är det med dina dumma idéer om att skicka iväg mig? Har du dem kvar? Nej. Han stålsatte sig för ett utbrott, men hon bara nickade. Som om detta enda ord var allt hon hade väntat sig och allt hon ville ha. En obetydlighet, ingenting att diskutera. Hon skulle få honom att betala, men i högre valörer. Vi är fem, Perrin. Sex om Loyal också är med. Och om vi kan hitta Tamal Thor och Abel Cawthon, är de lika goda bågskyttar som du? Bättre, sa Perrin sanningsenligt. Mycket bättre. Hon nickade vantroget. Det blir åtta. Någonting att börja med. Kanske finns det andra som är redo att komma med. Och så är det denne först Luck. Förmodligen vill han ta befälet. Men om han inte är en fullständig virrpanna behöver det inte spela någon roll. Fast alla som har svurit honsökar eden är inte helt tillräkneliga. Jag har mött en del som har trott att de vet allting och dessutom är envisa som mulåsnor. Jag vet. Hon gav honom en skarp blick och han lyckades låta bli att le. Att du har träffat en del sådana, menar jag. Jag har själv sett ett par av dem, som du kanske minns. Alltså, dem. Nåja. Vi kan ju alltid hoppas att först Luck inte bara är en skrävlande lögnare. Hon fick någonting spänt i blicken och hennes grepp om hans händer hårdnade. Det var inte obehagligt, utan snarare som om hon ville lägga sin egen styrka till hans. Du vill säkert besöka dina föräldrars gård, ditt hem. Jag följer med dig, om du vill låta mig. Det ska jag göra när jag kan, Fail. Men inte nu, inte ännu. Om han skulle titta på gravarna under äppelträden nu. Det var märkligt. Han hade alltid tagit sin styrka för given. Och nu visade det sig att han inte alls var stark. Nå, han tänkte i varje fall inte gråta som ett spädbarn mer. Det var hög tid att han gjorde någonting. En sak i taget. Först får vi leta rätt på Tam och Abel. Mäster Alweer stack in huvudet i skänkrummet och när han såg att de satt var och en för sig kom han in. Det är en ogier i köket, sa han till Perrin med förbryllad röst. En ogier. Han dricker te. Vår största kopp ser ut som... Han höll upp två fingrar som om han höll i en fingerborg. Må så vara att Marin kunde låtsas som om vi får besök av ailmen var eviga dag. Men när denne Loyal kom in var det nästan så att hon svimmade. Jag gav henne en dubbel dos brännvin och hon hällde i sig som om det var vatten. Hon höll på att hosta ihjäl sig. Hon brukar inte nyttja starkare saker än vin annars. Jag tror att hon skulle ha druckit en till om hon fått den. Han snörpte på läpparna och låtsades studera en osynlig fläck på det låga vita förklädet. Är det bra nu, pojken min?
Det är bra, mäster, sa Perrin skyndsamt. Mäster Alweer, vi kan inte stanna kvar här länge till. Någon kanske talar om för vitrockarna att ni har gömt mig.
Åh, det är det inte så många som skulle göra. Inte alla Koppling och inte ens hela Kongarbyket. Men han föreslog inte att de skulle stanna kvar.
Vet ni var jag kan hitta mäster Althor och mäster Cawthon?
Någonstans i Västanskogen. För det mesta, sa Bran dröjande. De håller sig i rörelse.
Han knäppte händerna över sin runda mage och lade gråhåriga huvudet på sned.
Du ger dig inte av. Är det så? Nåväl. Jag sa till Marin att du inte skulle göra det, men hon trodde mig inte. Hon tror att det är bäst för dig att fara härifrån. Bäst för dig. Och som kvinnfolk brukar tror hon att du ska se det hela ur hennes synvinkel om hon bara pratar tillräckligt länge.
Men mäster Alweer, sa Fail med ljuv röst. Jag har då alltid tyckt att män är förståndiga varelser som alltid väljer den bästa vägen när man väl har visat den för dem.
Borgmästaren gav henne ett roat leende. Så då kommer ni att övertala Perrin att ge sig av. Marin har rätt, det är det klokaste han kan göra om han inte vill ha en snara om halsen. Det enda skälet att stanna är att det finns tillfällen då en man inte kan springa sin väg. Inte? Nå, ni vet säkert bäst.
Han ignorerade hennes sura blick.
Kom nu, pojken min. Nu berättar vi de goda nyheterna för Marin. Bit ihop och håll fast vid vad du bestämt dig för hon kommer inte att ge upp så lätt.
I köket satt Loyal och Ailkrigarna på golvet med korslagda ben. Ingen av värdshusets stolar var så stor att Ogien fick plats. Han satt med ena armen lutad mot köksbordet, tillräckligt lång för att se Marin Alweer i ögonen utan att böja nacken. Bran hade överdrivit med hur liten koppen såg ut i Loyals hand, men när Perrin tittade närmare efter såg han att det var en vitglaserad soppskål.
Mor Alweer gjorde fortfarande sitt bästa för att låtsas att både ogier och ailkrigare var någonting som hörde till vardagen. Hon jäktade runt med en bricka med bröd, ost och syltade grönsaker. Såg till att alla hade att äta. Men varje gång hennes blick föll på Loyal spärrade hon upp ögonen, trots att han försökte lugna henne genom att berömma hennes bakkonst. Varje gång hon tittade på honom ryckte det nervöst i hans tofsprydda öron och varje gång det gjorde det spratt hon till och skakade på huvudet så att den tjocka, gråsprängda hårflätan svängde av och an. Om de fick hållas i ett par timmar till skulle de bli tvungna att gå och lägga sig i frossa. När Loyal fick se Perrin lät han höra en djup, dov suck av lättnad och ställde ifrån sig koppen. Skålen på bordet. Men i nästa ögonblick blev hans breda ansikte dystert. Det smärtar mig att höra om din förlust, Perrin. Jag delar din sorg. Fru Alweer. Det ryckte vilt i hans öron fast han inte såg på henne och hon hajade åter till.
har berättat att du tänker fara iväg igen, nu när det inte finns någonting här som håller dig kvar. Om du vill ska jag sjunga för äppelträden innan vi ger oss av. Bran och Marin utbytte en häpen blick och borgmästaren snurrade med ena fingret vid tinningen. Tack, Loyal. Det vill jag gärna, när det finns tid till det. Men jag har saker att sköta innan jag kan fara härifrån. Mor Alvear satte ner brickan på bordet med en smäll och tittade stint på honom, men han fortsatte oförväget. Han la fram sina planer, leta upp Tam och Apple och befria människorna som vitrockan hade tagit i fånga. Han sa ingenting om trollocker, även om han hade vaga planer också vad de anbelangade. Kanske inte så vaga egentligen. Han tänkte inte ge sig av förrän alla trollocker och myrdrailer i Tjufloden var utrotade. Han stoppade tummarna innanför bältet för att kunna låta bli att stryka över yxan. Det kommer inte att bli lätt, avslutade han. Jag skulle uppskatta ditt sällskap, men jag kan förstå om du inte vill följa med. Det här är inte din strid, och du har redan råkat i tillräckligt mycket bekymmer genom att vara tillsammans med folk från Tjufloden. Och du lär inte kunna skriva mycket av din bok här. Jag tror nog att striden är densamma, vare sig det är här eller där, svarade Loyal. Boken kan vänta. Jag skriver kanske ett kapitel om dig. Jag sa att jag skulle följa med dig, sköt Gål in utan att vara tillfrågad, och då menade jag inte bara tills vägen började bli svår. Jag står i blodsskuld till dig. Bane och Sheard tittade frågande på Fail, och när hon nickade tillkännagav också dem att de tänkte stanna. Envisa dårar, sa mor Alvear, hela rasket. Ni slutar förmodligen i galgen om ni nu överlever så pass länge. Det begriper ni, inte sant? När de bara tittade på henne som svar knöt hon upp förklädet och drog det över huvudet. Nåväl, om ni är dumma nog att stanna är det väl bäst att jag visar var ni kan gömma er. Hennes make verkade förvånad över hennes plötsliga kapitulation, men han hämtade sig snabbt. Jag tänkte på gamla sjukstugan, Marin. Det är aldrig någon som går dit längre och jag tror att det mesta av taket finns kvar. Det hus som fortfarande kallades för nya sjukstugan, där man vårdade dem som hade någon smittsam sjukdom, hade ända sedan Perrin var liten funnits öster om byn, bortom Master Chains kvarn. Den gamla låg i Västanskogen och hade nästan slagits i spillror av en häftig storm för länge sedan. Som Perrin mindes den var den halvt överväxt av klängrankor med fågelbon i det som återstod av halmtaket och ett grävlinggryt under baktrappen. Det borde vara ett utmärkt gömställe. Mor Alvear gav Bran en skarp blick, som om hon var häpen över att han hade kommit på tanken. Ja, det borde väl duga. Åtminstone för en natt. Dit tar jag dem. Inte behöver du göra det, Marin. Jag kan visa dem vägen. Om inte Perrin minns den själv. Ibland glömmer du att du är borgmästare här, Bran. Du drar uppmärksamhet till dig. Folk undrar vart du är på väg och vad du har för dig. Du får stanna här. Och om någon skulle råka titta in får du se till att de tror att allt är som det ska. Det finns lammgryta i kitten och linsoppa som bara behöver värmas. Och nämn nu inte sjukstugan om du pratar med någon, Bran. Det bästa vore om ingen ens minns att den finns. Jag är inte alldeles dum, Marin, sa han stelt. Det vet jag väl, käraste. Hon klappade sin make på kinden, men hennes ömma blick blev hårdare när hon vände sig från Bran till de andra. Ni ställer då till bekymmer, muttrade hon, för att sedan börja dela ut instruktioner. De skulle färdas i mindre grupper för att inte dra till sig uppmärksamhet. Själv skulle hon gå ensam genom byn och möta dem i skogen på andra sidan. Älkrigarna försäkrade henne att de skulle hitta den mötesplats hon beskrivit, en ek som splittrats av ett blixtnedslag. Perrin kände till den, ett väldigt träd som stod en mil utanför byn och såg ut som om någon hade kluvit hela stammen med en yxa.
Likväl lyckades eken på något sätt överleva, till och med frodas. Han var övertygad om att han utan problem skulle kunna hitta raka vägen till sjukstugan. Men mor Erber envisades med att alla skulle mötas vid eken. Ljuset vet vad du kan snubbla över om du travar iväg på egen hand, Perrin. Hon tittade upp mot Loyal. Han stod upp nu och det lurviga håret nuddade vid takbjälkarna och suckade. Jag skulle då önska att det funnits någonting vi kunde göra åt er längd, Mäster Loyal. Jag vet att det är varmt, men kan ni tänka er att ta på er manteln ändå, med huvan framdragen? Även om tiderna har förändrats är folk fortfarande bra på att inte se sånt som de inte väntar sig att se. Men om de skulle få syn på ert ansikte. Nu menar jag rakt inte att ni inte skulle vara stilig, men ingen skulle ta er för en tjuvflodsbo. Loyal log så att ansiktet klövs under den breda, klumpiga näsan. Jag tycker inte alls att det verkar för varmt för att bära mantel, fru Alvear. Hon hämtade en tunn stickad sjal med blå fransar och följde Perrin, Fail och Loyal ut på stallgården för att vinka av dem. En stund tycktes det som om allt deras hemlighetsmakeri var förgäves. Sen Bewy, knotig som en gammal trärot, stod och mönstrade hästarna med glänsande ögon. Han var särskilt intresserad av Loyals väldiga springare, lika stor som någon av Brand Sturran hingstar. Sen kliade sig i huvudet och bligade förundrat på den jättelika sadeln på hästens rygg. Shens ögon blev än större när han fick syn på Loyal och hans läppar darrade. Trollock, lyckades han slutligen kväka fram. Var nu inte en gammal narr, Sam Bewy, sa Marin med bestämd röst och steg åt sidan för att dra åt sig den gamle takläggarens uppmärksamhet. Perrin stod stilla med nerböjt huvud och studerade sin båge. Skulle jag stå här på min egen kökstrappa tillsammans med ett troll och... Hon lät höra en föraktfull fnysning. Mäster Loyal här är en ogier, vilket du skulle veta om du inte vore en sån grälsjuk gammal gås som hellre snattrar än tittar efter vad du har framför näsan. Han är på genomresa och har inte tid att bli störd av såna som du. Sköt nu ditt så att våra gäster kan få lite lugn och ro. Du vet mycket väl att Corin Aelin har varit efter dig i flera månader för att du gjorde ett så dåligt arbete på hennes tak. Shen blinkade och formade ordet ogier med läpparna. En kort stund verkade det nästan som om han skulle gå i försvar för sitt hantverk, men sen föll hans blick på Perrin och ögonen smanade. Han! Det är han! De är ute efter dig, din spoling. Den uslingen rymmer sin kos med en HD och går och blir mörkvän till på köpet. Det var förra gången vi hade trollockerna här. Nu är du tillbaka och de lika så. Tänker du försöka lura i mig att det är en slump? Vad är det för fel på dina ögon? Är du sjuk? Har du dragit med dig någon utsocknes sjukdom för att ha ihjäl oss allihop? Som om det inte vore illa nog med trollockerna. Ljusets söner kommer att sätta dig på plats, det kan jag lova dig. Perrin märkte hur Fail stelnade till och han la hastigt handen på hennes arm när han insåg att hon var i färd med att dra fram en kniv. Vad trodde hon att hon sysslade med? Shen var en snarstucken gammal dumskalle, men det var inte skäl nog att dra kniv. Det räcker, Shen, sa Marin vast. Håll nu det här för dig själv, eller har du börjat springa med skvaller till vitrockarna, precis som Harry och hans bror Dahl? Jag har mina misstankar om varför vitrockarna kom och rotade bland Brands böcker. Sex av dem tog de med sig, och så höll de en predikan om hädelse för Bran i hans eget hus. Hädelse av alla saker, bara för att de inte höll med om vad som stod i en bok. De rotade sig genom hela värdshuset som en hoper vässlor, för att se om de kunde hitta fler hädiska skrifter, som de sa. Som om någon skulle komma på tanken att gömma en bok. Alla madrasserna drog de från sängarna. Och mina linneskåp såg ut som rena slagfälten efteråt. Du ska vara glad för att jag inte gick och släpade hit dig, så att du fick ställa allt i ordning efter dem. För varje mening krympte sen ihop en smula. tills det såg ut som om han försökte dra de beniga axlarna över huvudet.
Jag sa ingenting till dem, Marin, protesterade han. Bara för att man råkar nämna, det vill säga, jag råkade säga bara i förbigående.
Han ruskade på sig.
Han undvek fortfarande att möta hennes blick, men återfick något av sin gamla hållning. Jag tänker ta upp det här med byrådet, Marin. Honom, menar jag.
Han pekade på Perrin med ett knotigt finger.
Vi svävar alla i fara så länge han är här. Om sönerna får nys om att du håller honom gömd, får vi andra kanske del av skulden. Då stannar det inte vid stökiga linneskåp.
Det här sköter kvinnorådet.
Marin drog sjalen runt axlarna och ställde sig öga mot öga med takläggaren. Han var lite längre än hon, men hennes plötsliga, högtidliga allvar gav henne ett överläge. Han stammade och fräste, men hon körde över alla hans försök att få ett ord med i laget.
Det är kvinnorådets angelägenhet, sen Bewy. Om du inte tror det, om du ens vågar tänka på att kalla mig för lögnerska, så gå då ut och låt din tunga fladdra.
Om du ens viskar ett ord om kvinnorådets angelägenheter för någon, inräknat byrådet.
Kvinnorådet har ingen rätt att lägga sig i byrådets affärer, kastade han. Så ska vi nog se om inte din hustru låter dig sova ute i ladan och äta vad dina mjölkkor lämnar efter sig. Tror du att byrådet står över kvinnorådet? Jag ska skicka över Daish Kongar så att hon kan övertyga dig om motsatsen, om det nu skulle behövas.
Shen röst till, och det med goda skäl.
Om Daish Kongar var klok fru nu, skulle hon förmodligen tvinga i honom illasmakande brygder varenda dag i minst ett år.
Och Shen var för klen för att kunna hindra henne. Elspeth Luhan var den enda kvinnan i Imonswall som var större än Daish, och Daish hade ett elakt drag med ett humör som passade till. Perrin kunde inte föreställa sig henne som klokfru. Ninev skulle förmodligen få ett anfall när hon fick höra vem som hade efterträtt henne. Ninev hade alltid trott att hon själv var vänlig och resonlig.
Inte behöver du bli otrevlig, Marin, muttrade Sen blittgande. Jag ska hålla tyst, om det nu är det du vill. Men hur det än är med kvinnorådet, så riskerar du att dra sönernas vrede över oss allihop.
Marin höjde bara på ena ögonbrynet, och efter ett kort tag slank han iväg, muttrande för sig själv.
Bra gjort, sa Fail när Sen försvann runt knuten på värdshuset. Jag tror att jag behöver ta lektioner av er. Jag är inte hälften så bra på att handskas med Perrin som ni är med mäster Alvear och den där karn.
Hon log mot Perrin för att visa honom att hon skämtade. Det hoppades han åtminstone att det betydde.
Man måste veta när man ska hålla hårt i dem, sa den äldre kvinnan frånvarande. Och sen behöver man bara ge dem fria tyglar. Om man bara låter dem få som de vill när det inte är viktigt, blir det så mycket lättare att styra dem när det är det.
Hon tittade efter Sen med mörk blick och verkade inte tänka mycket på vad hon sa, utom kanske när hon tillade:
och vissa borde man tjudra i stallet och lämna dem kvar där.
Perrin skyndade sig att lägga sig i. Fail behövde sannligen inte höra den sortens råd.
Tror ni att han kommer att hålla tyst, mor Alvear?
Efter en kort tvekan sa hon:
det tror jag. Shen var ett surkart redan när han föddes, och sen dess har det bara blivit värre. Men han är inte som Harry Coplin och det anhanget.
Likväl hade hon tvekat.
Det är bäst att vi kommer iväg, sa Perrin.
Ingen hade någonting att invända.
Solen stod högre än han hade väntat sig, redan förbi sin middagshöjd, vilket innebar att de flesta satt inomhus och åt. De få som fortfarande var ute, huvudsakligen pojkar som vallade får eller kor, var sysselsatta med att äta vad de hade tagit med sig i sina matsäckar. De var allt för upptagna av sina måltider och satt allt för långt bort från vagnspåren där Perrin och de båda andra red för att bry sig mycket om de förbipasserande. Likväl drog Loyal till sig en del häpna blickar trots att den djupa kåpan dolde hans ansikte.
Fast Perrin red på Rapper nådde han inte ens Ogien till bröstet när denne satt på sin stora springare. För någon som såg dem från långt håll måste de ha sett ut som en vuxen i sällskap med två barn, alla på ponjer och med packponjer i släptåg. Det var sannoliken ingen vanlig syn, men Perrin hoppades att det var det de trodde att de såg. Om folk pratade skulle det kunna dra på dem uppmärksamhet och det måste undvikas tills han hade lyckats befria mor Luhan och de andra. Måtte nu sen hålla sitt ord. Också Perrin hade dragit upp kåpan på sin mantel. Det kunde visserligen orsaka prat det med, men inte lika mycket som om någon såg hans skägg och begrep att han inte var något barn. Det var hur som helst inte särskilt varmt. Efter Tyr kändes det nästan som vår, snarare än sommar. Han hittade den kluvna eken utan bekymmer. De två halvorna böjde sig ut från varandra och inrytorna på den kluvna stammen var svarta, härdade som järn. Under de tjocka grenarna var marken bar. Det var mycket kortare väg att gå rakt genom byn än att ta vägen runt, så mor Alver väntade redan på dem. Hon rättade till sjalen, lite otåligt. Älkrigarna var också där, satt på huk på underlaget av gamla eklöv och ekollonhättor som ekorrarna hade lämnat efter sig. Gål satt en bit från de båda kvinnorna och han och spjutjungfrurna iakttog varandra nästan lika spänt som de iakttog skogen runt omkring. Perrin hyste inga tvivel om att de hade lyckats ta sig osedda hit. Han önskade att han själv haft samma färdighet. Han var tämligen bra på att smyga och spåra i skogen. Men för älkrigarna verkade det inte spela någon roll om det var skog, stad eller åkermark. När de inte ville bli sedda kom de på något sätt att slippa bli det. Mor Alver insisterade på att de skulle gå resten av vägen till fots. Vegetationen var för tät för att man skulle kunna rida, sa hon. Perrin höll inte med, men satt av ändå. Det skulle knappast vara bekvämt att leda folk som satt i häst för någon som själv gick till fots, och hur som helst hade han huvudet fullt av planer. Han måste ta sig en titt på vitrockarnas läger uppe vid vakthöjden innan han bestämde hur han skulle göra när han befriade mor Luhan och de andra. Och var gömde sig Tam och Abel någonstans? Det hade varken Bran eller mor Alver berättat. Kanske visste de det inte. Om inte Tam och Abel redan hade befriat fångarna kunde det inte vara någon lätt uppgift. Men han måste göra det på något sätt. Sen kunde han ägna sig åt trollockerna. Ingen från byn hade gått den här vägen på flera år och stigen hade försvunnit. Men de höga träden höll undan undervegetationen. Älkrigarna gled tysta genom terrängen tillsammans med de andra i enlighet med mor Alvers önskan att de skulle hålla samman. Loyal mumlade gillande när de passerade väldiga ekar eller särskilt höga granar och läderbladsträd. Då och då hördes härmsångarens eller rödhakens sång ur träden. Och vid ett tillfälle kände Perrin lukten av en räv som iakttog dem när de passerade. Plötsligt snappade han upp en lukt som inte hade funnits där ögonblicket före och hörde ett svagt prassel. Hälkrigarna stelnade till, hukade med spjuten redo till kast. Perrin sträckte sig efter kogret. Lugn, sa mor Alver enträget och tecknade åt dem att sänka vapnen. Snälla, var nu lugna. Plötsligt stod det två män framför dem. Mannen till vänster var mörk och slank, den andra kort, undersetsig och med gråsprängt hår. Båda höll bågar med pilar som låg an mot bågsträngen, redo att sikta och skjuta. Vid deras höfter hängde pilkoger som motviktade till svärden på andra sidan. Båda hade på sig mantlar som tycktes smälta in i det omgivande lövverket. Väktare, utbrast Perrin. Varför sa ni inte att det är Eishedir här, mor Alver? Mäster Alver sa ingenting heller. Varför? Därför att han inte vet om det, skyndade hon sig att säga. Jag ljög inte när jag sa att det här är kvinnorådets angelägenheter. Hon vände sin uppmärksamhet mot de båda väktarna som inte hade slappnat av det minsta. Thomas och Yvonne,
Ni känner mig. Ta bort de där pilbågarna. Ni vet att jag inte skulle ta hit någon som har ont i sinnet.
En ogier, sa den gråhårige mannen. Tre älkrigare. En gulögd man. Honom som vitrockarna söker naturligtvis. Och en ung kvinna med en kniv.
Perrin sneglade på Fail. Hon höll en av sina dolkar redo till kast. Den här gången klandrade han henne inte.
Må så vara att de båda var väktare, men de visade inga tecken på att sänka sina bågar. Deras ansikten kunde lika gärna ha varit uthuggna ur ett par städ.
Älkrigarna såg ut att vara redo för spjutdansen utan att vänta på att dra upp slöjorna.
Ett besynnerligt sällskap, fru Alvear, sa den äldre av de båda.
Vi ska se, Yvonne.
Den slanke mannen nickade och försvann i undervegetationen. Perrin kunde nätt och jämnt höra hans steg. Väktare rörde sig som döden själv när de så ville.
Vad menar ni med det?
Kvinnorådets angelägenheter, frågade Perrin uppfordrande.
Jag vet att vitrockarna skulle ställa till bekymmer om de fick veta att det är Aesir Deer här, så jag begriper att ni inte säger någonting till Harry Coplin. Men varför hålla det hemligt för borgmästaren och för oss?
Därför att vi har kommit överens om det, sa mor Alvear irriterat.
Hennes irritation verkade till lika delar vara riktad mot Perrin och väktaren som fortfarande bevakade dem. Det var det enda man kunde kalla det, och kanske i någon mån mot Aesir Deerna.
De var i vakthöjden när vitrockarna kom. Där visste ingen vilka de var, utom kvinnorådet, som skickade dem till oss så att vi kunde gömma dem.
För alla, Perrin. Det bästa sättet att hålla någonting hemligt är om bara några få får veta.
Ljuset bevarar mig. Jag känner två kvinnor som har slutat sova med sina män av rädsla för att de ska tala i sömnen. Vi kom överens om att hålla det hemligt.
Varför bestämde du dig för att ändra på det nu? Frågade den gråhårige väktaren med hård röst.
På grund av vad jag anser är goda och tillräckliga skäl, Thomas.
Hennes sätt att rätta till sjalen fick Perrin att misstänka att hon hoppades att kvinnorådet och Aesir Deerna tyckte likadant.
Det påstods att kvinnorådet kunde vara ännu hårdare mot sina egna än mot resten av byn.
Vad skulle vara ett bättre gömställe för dig, Perrin, än hos en Aesir Deer?
Du är väl knappast rädd för dem. Inte efter att ha farit iväg med en av dem. Och det får du veta snart nog. Du får lita på mig helt enkelt.
Det finns Aesir Deer och Aesir Deer, sa Perrin.
Men de som var värst i hans ögon, röda Aya, hade aldrig väktare bundna till sig.
Röda Aya var överhuvudtaget inte särskilt förtjusta i män.
Denne Thomas betraktade dem med mörk, orubblig blick.
De skulle kanske kunna övermanna honom, eller än hellre bara gå därifrån. Men väktaren skulle säkerligen sätta en pil i den första som gjorde någonting han inte tyckte om. Och Perrin var övertygad om att han lätt kunde få fram fler pilar. Älkrigarna tycktes vara av samma åsikt.
De såg fortfarande ut att när som helst vara redo att kasta sig iväg åt vilket håll som helst. Men samtidigt såg de ut som om de kunde stå kvar där de stod tills solen frös till is.
Perrin klappade Fail på axeln.
Det blir säkert bra, sa han.
Det är klart, sa hon och log. Kniven hade hon stoppat undan.
Om fru Alvear säger det så tror jag henne på hennes ord.
Perrin hoppades att hon hade rätt.
Han litade inte längre lika mycket på människor som han en gång hade gjort.
Inte på Aesir Deer, och kanske inte ens på Marin Alvear.
Men dessa Aesir Deer skulle kanske kunna hjälpa honom mot trollockerna.
Alla som gjorde det skulle han lita på. Men hur långt kunde han lita på Aesir Deer?
De hade sina egna skäl att göra vad de gjorde.
Tjufloden var hans hem, men för dem kunde det lika gärna vara en sten på ett spelbräde.
Fail och Marin Alvear verkade emellertid hysa tillförlit och älkrigarna väntade. För ögonblicket verkade han inte ha stort val.